Välkomna till Ultraaktuellt och det första av två avsnitt den här veckan, där det här avsnittet är en specialare om det 20-årsjubilerande fjällmaraton med en hel veckas fjällmaratonfest. Ja, Johnny Hellneby, fjällmaratonveckan och det som vi brukar kalla Åre fjällmaraton firade alltså 20-årsjubileum, inte veckan i sig, den har ju kommit lite senare, men själva loppet och evenemanget, vilken fantastisk trailfest!
Ja, men det här är ju helt otroligt att tänka att vi har en sån här vecka i Sverige som påminner om känslan och energin som finns där nere på kontinenten på de här stora trailloppen. Alltså man skulle liksom bara vilja buteljera den här känslan och ta med sig en liten burk som man kan lyssna på när som helst under hela. Och har du några bra idéer där, Daniel?
Ja, men alltså Viadal Ultra som pågår just nu, det snackar man mycket om en bubbla och de här, och det är ju också lite snack nu om maten och det här med att förkapsla bikarbonat på något sätt. Kan man inte göra någon liknande variant av sådana här ultraevenemang, att vi liksom kapslar in det i någonting som vi kan gå och liksom ta en liten del av när vi behöver det i vardagen, för att det behöver vi ju ofta i vardagen, den här typen av fest. Ja, det är kanske något att tänka på.
Jag tänker att du har kommit på någonting här med ett specialavsnitt. Ja, men det är jätteroligt att du var där uppe, Daniel, och att du fått med dig så mycket klipp så att vi kan få med oss den här känslan nu. För det här är verkligen en svensk trailfest.
Ja, det är ju här det händer, för att vi snackar ju många gånger om SM-tävlingar och uttagningar till mästerskap och liknande, och att egentligen de enda tävlingarna i Sverige som kan jämföras med internationella förhållanden i trailöpning i berg och liknande är ju när man springer i fjällen, och då är ju just den här veckan i de södra Årefjällen med Ottsjö som kärna, så att säga, numera egentligen den största händelsen. Vi har ju Idre som kommer också här snart. Men du var ju inte närvarande det här året, Johnny, som du har varit tidigare. Jag saknade dig lite grann där uppe.
Men jag tänkte jag gör som Killian och Emily. Jag snackar om att jag ska vara där och sen är jag inte det. Nej, förlåt. Det kanske var lite... Nej, jag skulle varit med. Det blev för mycket stress i livet. Jag pallade inte helt enkelt, tyvärr. Så att jag lämnade det lite i sticket där, Daniel. Vi hade ju lite idéer där om hur vi skulle göra. Och du skulle spikra och jag skulle vara runt i spåret. Men nu fick vi... Det blev lite rörigt där, så vi fick ändra lite.
Ja, det blev inte riktigt som tänkt, men det blev ju bra ändå. Och det är ju lite grann så det fungerar, tror jag, uppe på fjällmaraton. Att man får liksom lösa de problem som uppstår efter bästa förmåga. Och du antyder ju en sak som många väldigt mycket hade sett fram emot. Under det inledande Salomon 27K-loppet så stod jag en bit upp i backen mot Vällistetoppen. Och snackade med folk som sa, wow, jag ska få se Killian för första gången och Emily. Och så sa jag liksom, nej, han kommer inte Emily heller. Och det blev ju en viss, alltså det var lite grann så att inleddes på något sätt med en jätteskyhöga förväntningar som lite grann föll. Nu blev det ju fantastiskt på alla sätt och vis ändå, men just deras frånvaro var lite sorglig.
Ja, men precis. Och det blev väl också lite konstigt nästan i sociala medier och sådär. För det blev som att det var rykten om att var Emily dålig eller inte. Och hade de åkt hem eller inte. Alltså, det blev nästan lite olustigt på något sätt. Så att det var lite synd. Överhuvudtaget så var det, oavsett anledning, så klart att det var liksom otur för veckan. Att man inte kunde börja med det fyrverkeriet som att ha dem på startlinjen. Sen så blev det ju ett fantastiskt fyrverkeri i vilket fall, så att vi är jätte nöjda och glada.
Och alltså, vi måste väl stanna lite, för Killian på något sätt, han tar över liksom allting när han är närvarande eller frånvarande, för att dels så sprang han ju vertikalen på lördagen på egen hand när det fortfarande var regnigt och fuktigt, så det var inte idealiska förhållanden, och han krossade ju Petter Engdahls tidigare banrekord med 4 minuter tror jag det var, eller 3 minuter kanske. Vilket är lite, ja, det kan ju upplevas lite kaxigt kanske att göra det dagen innan han skulle sprungit 27 år. Men en annan grej som är desto häftigare som hände efter fjällmaratonveckan som kanske inte alla har uppmärksammat, det är ju att Kilian Jornet Foundation har gett en utmärkelse kan man säga med, som är förknippat med en mindre summa pengar till fjällmaraton. De har ett slags projekt här, Restore the Trails, där fjällmaraton har fått lite pengar för att så att säga restaurera stigar och så, och spänger framför allt. För de gör ju ett otroligt arbete med att upprätthålla de här stigarna som man springer på i fjällen. Och det är alltid så mycket snack om fjällen och vilka som får vara där, vilka ska vara där, vilka säger att de inte borde vara där fast det egentligen inte stämmer. Och så kommer länsstyrelsen in och liksom gör processer varje år som tar en himla massa kraft. Ska vi nämna någonting kort om det innan vi kommer in på själva veckan, om liksom allt det här runt fjällmaraton, det arbetet de gör och de motstånd som de möter?
Ja, och det är ju väldigt mycket arbete de gör runt omkring, och Patrik Nordin som är tävlingsledare där och upphovsman får man väl kalla det till hela det här spektaklet då, liksom redan för 20:e upplagan nu som sagt, han visste nog inte var han började en gång i tiden, men han har ju verkligen fått brottas med det här och se konstigheter liksom, att det är vissa typer av aktiviteter är tydligen okej på fjället medan traillöpning är problematiskt, och vi i vår värld har ju svårt att se varför det skulle vara så. Så att det är ju inte bara det att fjällmaratonveckan har växt och blivit jättestor och jättemycket att göra med den, utan det har också blivit jättemycket att göra runt omkring innan med alla de här intressenterna på något sätt. Och där, för att hänga ihop det lite med Kilian, så är det ändå coolt hur han här via sin stiftelse lyckas att ge tillbaka till sporten på något sätt. Och det är så fantastiskt, för att det är så himla lätt att prata om hur vi vill värna om traillöpning och hur vi vill värna om att folk ska gå ut i naturen och komma upp på fjällen och verkligen se de här stigarna på riktigt. Och Kilian om någon är ju liksom, vi vill ha det äkta i sporten och sådär. Och sen faktiskt göra även monetära insatser på något sätt för att faktiskt lägga spänger för att det ska kunna bli så. Så att det är coolt när det kan hänga ihop så konkret på det här sättet. Så att ja, det finns mycket runt omkring, och det är ju någonting som vi får brottas med faktiskt. Tyvärr är det lite brottningsmatch, det är inte bara liksom en dans på rosor, utan det är lite kamp också. Men då är det jättefint när Kilian och likasinnade kommer in och gör konkreta positiva saker för den här typen av verksamhet.
Ja, verkligen. Och det var ju skönt att allting löste sig till slut, och vi hoppas ju att det framöver ska kunna bli bättre även på den fronten, för att det här är någonting som otroligt många uppskattar. Och Patrik och company bor ju själv i det här området och vill ju verkligen värna om den naturen som man bor i. Alltså det här avsnittet, alltså ultraaktuellt handlar ju framförallt om ultradistanser, men vi måste ju när vi gör ett specialavsnitt om fjällmaratonveckan börja från början. 27K eller Salomon 27K som det heter, jag tror det introducerades 2016, har ju blivit liksom startskottet för hela den här veckan. Nu kom ju då inte Kilian och Emily, och det var lite frånfälle även på framförallt härsidan med Linus Hultegård som ju senare sprang bland annat vertikalen och 45an, och Oskar Claesson som brottades med en hälsena som ändå fick prövas lite grann i slutet av veckan då, men de startade inte den första tävlingen. Men orienterare alltså, Johnny.
Ja, orienterare kommer in och dominerar. Och sen, oavsett om man då börjar med 27 km lopp och sen en vertikal är ju 1000 höjdmeter, och enligt de här definitionerna ska det vara inom en sträcka som då är 5 kilometer. Så att 1000 höjdmeter på ungefär 5 kilometer, då kan man räkna med en vertikal kilometer. Det är klart att det inte är ultradistanser, men hela fjällmaraton är ju en slags ultratävling, och det är ju också det som är grejen, att det är så många som är anmälda till flera lopp och gör flera lopp och vissa ändras
ju under veckan. Stenberg gjorde ju varenda lopp och till och med något lopp innan fjällmaraton tror jag, så att det är imponerande.
Så att på det sättet så hänger allting såklart ihop. Ja, nej, men det här var väl orienterare för hela svängen egentligen, alltså både på segrarna på 27K på herr- och damsida, möjligtvis att Linus Hultegård som vann här, lyckades vinna herrarnas vertikal, inte är orienterare i sen barnsben. Det vet jag faktiskt inte om Linus.
Nej, jag tror inte det, men om vi börjar med 27an då, så Andrine Benjaminsen sprang ju VM tidigare i somras och är ju en elitorienterare. Hon slog Louise Järnberg med 3 minuter, som fantastiskt roligt att Louise, som har varit borta lite grann från trail-scenen under ett antal månader, gör comeback på det här fantastiska sättet och visar att hon kan återupprepa det som hon gjorde på Skyrunning EM senast, när det kommer senare i höst. Hon höll precis undan då för en annan orienterare som också var med på VM, F. van Dongen, som vann just 27K för 2 år sedan. Och Lisa Åkesson, som är ett sånt där superlöfte också på trailscenen, som gjorde en fantastisk insats bara en halv minut bakom F. van Dongen då, 21 år gammal, och ett av många såna här riktigt stora löften vi har inom svensk traillöpning.
Ja, nej, det är jätte häftigt att se vad det finns för talang där ute. Så att Lisa måste ju till och med vara yngre än evigt unga Axel Svärdhagen, som vi betonar varje gång att han är ung. Han kommer på 4:e plats på herrsidan.
Ja, det känns lite grann så, som att vi ska ju nämna Linus Vedin också för övrigt, som jag tror var 7-8 någonting på herrsidan. Han är väl ännu yngre. Men Axel Svärdhagen blev 4 både på 27K och vertikal. Lite Sven Nylander styrk på det, så vi önskar väl Axel en pallplats framöver, men kul att han tar steg upp mot den yppersta eliten. För där hade vi ju då dels en orienterare som vi får höra mer av senare i avsnittet, Eskil Kinneberg från Norge, som är tillsammans med Lisa Risby då, och de bor i Falun, så han är lite halvsvensk ändå. Olle Karlred, som var 3:a på ultralång distans på orienterings-SM, som slog självaste Matti Nilsson, som kanske inte var helt återhämtad efter sina äventyr ute i Europa, men ändå.
Ja, men Martin är ju galet snabb, och Martin är en sån här rolig prick, för att han, jag är ganska säker på att han som springer utan löparklocka, han springer liksom på känsla allt han gör, och det är jätteroligt, och den gången räckte det till andra platsen i 27K-tävlingen.
Ja, riktigt häftigt. Och sen var det vertikalen då. Jag var ju här uppe i Åretrakten med mina pojkar och pappa, och vi begav oss upp hela vägen högst upp till toppstugan då, som ju var en rejäl klättring ovanför kabinbanan. Men de som sprang gjorde det hela vägen nere från Åretorg och upp, och det är ju det är häftigt, för det är ju stundtals ganska tekniskt också, och se sättet som de gör det här är helt sanslöst. Och Lisa Risby är ju då återigen, hon tävlar inte på elitnivå i orientering längre, men hon har ju bland annat ett lag-VM-guld i orientering, och slog Emmy Collinch, som är ju med nu och arrangerar fjällmaraton, har vunnit detta tidigare, 26 sekunder, så det var en riktigt tight kamp på damsidan där.
Ja, alltså Emmy har ju vunnit, jag höll på att säga, alla distanser inom fjällmaraton med kan tidigare, inte riktigt, men hon har vunnit flera lopp tidigare. Hon hade nog jättegärna tagit hem det här också, men det blev för hårt med Lisa Risby där till slut alltså, så att
ja, lite för mycket att göra kanske under hela den här veckan också, för att prestera på den nivån.
Hon hade grejer, men det var en hård kamp dem emellan, och sen är det ju ändå en liten lucka ner till, men då är det ju liksom unga Lisa Åkesson liksom som lyckas knipa en pallplats här på vertikalen.
Ja, verkligen imponerande och kul att det ändå blev en tredje plats då för de här ungdomarna. På här sidan så, du nämnde Linus Hultegård, och han dominerade ju verkligen den här tävlingen. Han var bara 17 sekunder från det som är det officiella banrekordet och Petter Engdahls från 2019 eller något sånt där liknande, 2018 kanske, till och med ganska länge sedan som han sprang på en riktigt snabb tid där. Så att Linus visade ju verkligen att han var där för att prestera den här veckan.
Ja, men precis. Och sen Magnus Jensen slutar på en imponerande andra plats, och sen så kommer vi liksom verkligen in på ultrafolk när Johan Lantz är 3:a, och så nämnde Axel då 4:a. Sen apropå ultrakarriär, karaktären under den här veckan då. För då Eskil Kinneberg är med och springer den här tävlingen också. Och vi kommer ju komma tillbaka. Han får ju runda av veckan sen på slutet liksom. Så att ja, det är mäktigt vad de hittar på. Får jag klippa in en sak till här angående banrekordet på vertikalen. För att vi konstaterade ju att Kilian tog segmentet, kan man ju säga det, att tidigare i veckan.
Men på Straven.
Ja, men på Strava-segmentet kan man ju mycket väl kalla det. Men själva tävlingen har ju ett banrekord. Och det är ju tävlingens banrekord som fortfarande gäller. Så det spelar ingen större roll att någon annan har sprungit än segmentet snabbare vid något annat tillfälle. Så att man måste gälla tävlingsresultat mot tävlingsresultat och sådär. Och det är ju noga för dig och mig som bryr oss om hur rekordet noterade. Men,
ja, det är ingen som vet om Kilian i själva verket tog kabinbanan upp, även om jag inte tror det. Ja, nej, men alltså, på tal om ultra då, den riktigt stora ultradistansen som jag tycker förtjänar lite mer uppmärksamhet under den här hela festen, där det är så otroligt mycket med 8 och 12 kilometers tävlingar också då, utöver de lite mer klassiska Fjällmaraton 100K, den startade ju under pandemin. Då var det en del av Spartan Trail World Championship, som det inte längre är, för att Fjällmaraton vill ju äga själv sina tävlingar, och Spartan har väl gått lite ut för sen dess också. Men berätta lite grann om vad som gör just en 100 km tävling i de svenska fjällen så unik.
Ja, men just det, tyvärr, för att det är så unikt, och det är ju lite synd, för att det finns ju fjäll i Sverige, men det är ju inte så himla lätt att ordna lopp av den här kalibern, den här storleksordningen och i den här miljön. Så att det är helt klart unikt med ett lopp som satsar på det här sättet. Så att det är häftigt, och det gör ju att vi då har ett lopp som har samma typ av utmaning som de stora trailloppen i Europa. Och att det ligger i den här veckan, så att hela Sverige Ultra Trail-eliten är på plats, det gör ju att vi får den här stämningen, den här energin som vi inte heller är bortskämda med. Sen så, jag skulle ju jättegärna, som du säger, se att det här, men det är klart att vi är lite vinklade av att för oss är alltid den liksom längsta ultradistansen, det är det coolaste som finns liksom. På Fjällmaratonveckan så är det 45 kilometer distansen som är juvelen i kronan. Men för oss så är det klart att 100 kilometers loppet är ju ännu mer ultrautslagsgivande på något sätt. Så att jag hade jättegärna sett en liksom mäktigare inramning av det här loppet också, med en sån här pampig start, och alltså, det tycker jag till och med är lite konstigt, att det är så märklig start på loppet, att man startar på en grusväg ute i ingenstans, kan man säga. Tänk om UTMB hade startat på en grusväg ute i ingenstans. Alltså, det går inte ens att föreställa sig att man inte ska ha den här stämningen som byggs upp inför en av årets största utmaningar. Alla står ju där och ska göra någonting gigantiskt häftigt, och då vill man ju känna det i energin hela dagen. Så att det tycker jag är lite det, men de har ju så många saker att göra under den här veckan, så att jag fattar att allt krut inte ligger på en 100 km start, men likväl, det sätter jag upp på min önskelista.
Ja, det finns ju inte ens en högtalaranläggning där ute, så att den speakerroll jag hade, den inleddes ju inte under morgonen där, när starten gick klockan 5 i Fångåmon, om ni kan hitta det på kartan då, på vägen mellan Ottsjö och Vålådalen. Och hela genomgången sker då utan högtalare, och Patrik Nordin, tävlingsledaren själv, som blåser i en lur när starten går, blev lite komiskt när han samtidigt ramlade på cykeln då, så att starta lite med skratt det här också. Men ändå, man kan på något sätt, när man minglar där med de här löparna, ta på den här stämningen och förväntan som ändå finns bland alla de här löparna, för att det är ju en riktigt, riktigt tuff utmaning, och leriga förhållanden i år som gjorde det ännu tuffare. Så att innan vi börjar med att höra hur topplöparna själva och hur jag från sidan upplevde tävlingen i täten där, nämn lite grann om alla andra löpares utmaning, för det är ju mycket det du sysslar med som coach i Pace on Earth och så vidare, och officiell ultravasan coach, Vasaloppscoach som du också är. Vad gör, alltså, vad gör den här tävlingen så extra tuff för vanliga motionärer?
För att det är fjäll. Och det blir ju så att i ultrasammanhang så för den vanliga motionären, om vi ska kalla henne så, så är det ju att komma i mål som är den stora utmaningen. Det är ju det som är problematiken och det som är den stora fantastiska, och det är det som gör ultra så samman, att man känner den här samhörigheten också, för att alla har det här stora utmaningen att komma i mål är svårt. Det blir lite skillnad när man tillhör den yttersta världseliten, för då är man rätt så trygg med att man kommer att komma i mål, men likväl så är det fortfarande en tillräckligt stor utmaning för att det ska vara någonting som binder samman oss på startlinjen. Och där gör ju att den här fjällmiljön lägger till dimensioner på det som vi inte har i andra tävlingar. Alltså du är ute, mycket mer utsatt miljö, du kan vara längre mellan kontroller på ett sätt som när vi inte är ute på fjället. Det är naturligtvis mer backar, mer höjdmeter, vilket kan få ödesdigra konsekvenser på 100 km lopp när vi blir så trötta att vi liksom vare sig orkar komma vare sig uppför eller nerför. Och sen hur underlaget då kan skifta både naturligt, även bra år, eller då som det här året där det var en lerfest.
Ja, det var ju verkligen det, och en som faktiskt var osäker på om hon skulle klara och genomföra hela den här 100 km distansen, det var Johanna Gelfgren som bestämde sig under veckans gång att byta från 45an till 100 km efter att hon hade sprungit 27an då. Så att jag tänker vi kan väl bege oss till Fångåmon klockan 5 där på torsdagsmorgonen för att höra den stilla starten och sedan Johanna Gelfgrens tankar om varför hon sprang just 100K.
Är vi vid starten av 100K som går om bara någon minut.
Jag var anmält från början till 27an, vertikalen och 45an, precis som förra året. Men sen när jag väl var på plats så började tanken gro att alltså, jag kanske är lite mer sugen på att prova att springa långt igen. För det var ändå, jag tror det var 2021, jag sprang 100 km senast. Och så liksom, ja, det blev så här att låg och puttra lite den tanken. Och sen efter 27an så kände jag att jag hade inte liksom den här snabbheten som jag annars kan ha. Så då kände jag att jag var mer taggad på att springa långt än att försöka springa fort när det inte går.
Och här har vi plats nummer 9, 10, 11, 12, 13 och damledarinnan. Hon heter Johanna Gelfgren och hon passerar riktigt snabbt förbi här. Fyller inte på någon ny vätska.
100K är ju den enda banan som springer upp för Ottfjället till exempel innan man kommer ner på andra sidan sjön igen. Beskriv banan lite grann och din upplevelse av den just detta året.
Ja, men det var också en sak som lockade att man får se liksom allt på en bana. Och så jag har ju sprungit typ samma bana. Den var ju lite annorlunda 2021. Och det är en väldigt fin bana som sagt där man får in det mesta. Men i år så var det definitivt ledigare än när jag sprungit innan. Det känns som stigarna år för år, det blir också lite så hållbarhetsfråga, men det känns som stigarna år för år blir liksom lite bredare och lite, ja, vad ska man säga, ledigare.
Ja, här fångar vi upp damtvåan Sofia Nordin, alltså på väg upp mot vätskestationen i Nordbottnen.
Det är bra.
Ja, hur har berget varit, Sofia?
Ja, väldigt fint. Solen tittar fram. Det kommer en ren plock.
Wow.
Det är magiskt.
Ja, mår du backa glad och pigg än?
Jo, men jag mår ganska bra. Men bara lite ont i magen. Det är under kontroll.
Låt det vara det. Lycka till.
Du var ju med hela veckan, sprang då 27an och 100 och såg andra lopp på plats och följde de andra löparna. Beskriv lite grann vad fjällmaratonveckan betyder för er som traillöpare och på vilket sätt det var extra speciellt när det var 20-årsjubileum i år.
Jo, men alltså det är ju så här, om man bara ska tänka sig trailvecka, alltså det är årets bästa trailvecka, för det är liksom en hel vecka och massa lopp och massa så här, folk man känner och man kan heja och nej, men jag tycker det är superkul och jag tycker alltså det är ändå sjukt att de har hållit på i 20 år nu, de fortsätter utvecklas och bara göra det bättre och bättre. Nej, men så jag tycker det är jättekul och så blir man lite så här, ja, men så när man har varit med i flera år blir så här, ja, men förra året sprang jag de här loppen, vilka vill jag springa nästa år? Och sen nu när jag inte sprang typ vertikalen så blir man ju sugen på att köra vertikalen nästa år. Men då får man nog träna lite specifikt inför det.
Här har vi Johanna Gelfgren in som ja, hon är precis efter de tre Johan nu. Så vi har Johan, Johan, Johan och Johanna helt enkelt i en tight kamp.
Du var stark det, Johanna.
Och sen har vi hejaklacken här, Sanna. Ja, värmer du upp inför 45an och inspireras av ledarinnorna här?
Jag är lite
sugen. Ja, det är grymt. Och Johanna tar lite längre depåstopp än de tre Johan som hon har precis före sig. Det är ju en liten kamp då mellan Johan, Johan, Johan och Johanna. Fast vi ser fortfarande Johan Hartelius, den tredje Johan. Johan den tredje kan vi kalla honom. Som står kvar där borta i depån. Kallar vi dem Johan den första, Johan den andra, Johan den tredje, så måste det vara drottning Johanna som är på väg ut här då. Ja, där bakom träden skymtar Sofia Nordin som ligger tvåa i den här tävlingen fortsatt.
Jag bad att jag leder mellan tänderna.
Du verkade ganska avslappnad när man sprang på dig vid depåerna, så tog du det väldigt lugnt och du kändes inte så stressad. Var det lite grann också där för du valde det här loppet för att du skulle liksom kunna göra det ganska mycket som en upplevelse, även om du samtidigt också pressade dig?
Jo, men det var det. Alltså jag kände att jag bara kunde springa på i mitt tempo och att det var inte riktigt någon stress för tävlingens skull. Och sen hade jag inte riktigt något tidsmål heller, utan det var mer att jag ville må bra så länge som möjligt. Och ja, det var väl egentligen det. Och det gjorde jag. Jag mådde ju typ bra till 9 mil, så det var ändå över förväntan.
Här kommer hon alltså upp för slalombacken i Edsåsdalen inför publikens jubel. Johanna Gelfgren som verkar vara tillbaka med besked. Springer hela vägen upp för den här branta backen också. Det tyder ju på att det finns en del krafter kvar. Och direkt fram till supportbuffén här, som vi väl får kalla det.
Skulle du trycka en gel eller?
Har du en ljuvens
hand?
Nej,
okej, för jag tror det är lite...
Nej,
vad bra.
Men
nej. Nej, jag har inte sprungit.
Ja, du är uppe som totalfemma nu, Johanna. Det ser stabilt ut. Du är nog nästan den enda som sprang upp för hela backen.
Men det ska jag ha. Men vaderna känns fräscha, men det är sätet som känns stelt.
Nu är det bara 23 kilometer kvar då. Vi håller tummarna att det ska hålla hela vägen.
Mm.
Du ska inte ha någonting här eller?
Nej. Jag ska ha en till med mig, tror jag. Ska
vi träna in på klappmanen?
Ska vi ha den?
Mm.
Ta bort den här. Så, men jag har inte känt bort det. Har du gått fjälsar?
Hur var det här?
Ja.
Och förtom lite svårare på
den. Toppen, sätts i spuren.
Du ska inte ha en ljunt.
Men har du också klappat?
Ja, trycket. De har den.
Vad sa du?
Ja, trycket. Har ni väntat länge?
Ja, haft det gött. Jag tar ju inte alls. Gungat.
Ja, vi har ju semester.
Jag hade en enduro.
Ja, men en bucket
till. En bucket till.
Du lät för det bäst. Du pratade med någon som sa att det du sprang var riktigt.
Jag pratade på samma dag.
Jag
pratade med någon som det var lerigt och jävligt och trött långt.
Det är väldigt långt när man tror att man är nere. Och så ska man liksom på någon väg och sen ska man bort sig dit och sen ska man hit. Man bara, kunde inte bara springa direkt. Blir inte 100 då. Och du la den.
Bra där, och sen har du gels här. Ja. Det var han då.
Nu får ni äta pannkakor då.
Ja. All right.
Hej Johanna! Där ger sig Johanna Gelfgren på väg ner igen då för slalombacken och möter alltså Hector Haynes. Som kommer väl in då på, vad kan det bli, en femte plats i herrklassen och sjätte plats totalt efter Johanna Gelfgren alltså.
Ja, och sen till slut komma i mål också 10 mil efter den hösten, eller vad säger jag, den sommaren som du har haft sedan VM där du fick avbryta till exempel. Berätta lite grann om vad det betyder att få en sån här rejäl genomkörare och lyckas med den bakgrunden.
Jo, men det var jätteskönt. Men jag tror det var skönast att bara få tillbaka lite löpglädje. Att jag typ, alltså jag valde 100K för att jag var mer sugen på det. Och sen att jag tyckte att det var ja, men kul nästan hela vägen. Det var väl mer det, för jag har varit lite så nedslagen efter EM. Att, ja, men att liksom, det gick så, alltså, att det inte gick liksom. Och ja, att man inte riktigt varit så här sugen på att tävla kanske. Och nu kanske jag inte var så sugen på att tävla, men det var ändå kul att... ja, man kunde ta mig igenom hela distansen på ett bra sätt. Och att det gav lite liksom mer smak framöver. Att jag kanske mer känner mig lite mer nyfiken då på ja, hur det ska, hur man ska ta sig anlopp och så.
In på upploppet för en fantastisk seger. Tia Fjällmaraton 100K. Hon tär kransen om halsen och filmningarna går till Johanna Gelfgren!
Och nu när du fick det här kvittot också för din egen del, har du några planer framöver?
Men jag kör Idre och sen har jag väl några andra lopp planerat. Men nu blir det lite kortare igen. Ja, typ högst 45 kilometer. Men ja, då måste, det är ändå rätt långt.
Många.
Ja. Men, ja, men jag kan nog inte köra så mycket längre än så på ett tag, tror jag.
Ja, nej, men härligt att få se dig springa igen och härligt att du hittar tillbaka till löpglädjen. Så behåll den, så önskar vi lycka till med framtiden.
Ja, stort tack!
Ja, stort, stort grattis Johanna till den här fantastiskt fina segern på Fjällmaraton 100 km. Jag blir så glad i hjärtat av att höra Johanna i det här sammanhanget och det här loppet. Och jag blir så glad i hjärtat, Daniel, över att du har fångat det här och buteljerat det för mig så att jag kan ta fram det här och lyssna på när jag som mest behöver det. Det är ju jätte, jättefint. Nej, men just som Johanna är inne på här att den där, det var lite svårt med tävlingslusten, med gnistan, och då hitta, nu kanske inte 100 kilometer är hitta hem för Johanna Gelfgren, för hon är ju hemma på kortare distanser, men hitta hem till löpningen och där det blir det egna tempot, den egna upplevelsen som är hitta hem-delen i det hela, och det blir inte tävlingsdelen och jakten i det som är det hela. Så att hela det här referatet påminner mig så himla mycket om löpningens själ, om ultralöpning, som traillöpningens själ. Och bara den här frågan till Sofia när var det hårt på berget liksom, och så svarar hon med vad hon har upplevt, och hon svarar från själen att solen går upp och det renar på fjället, och det är ju det är ju det här vi vill vara i, det här vi vill röra oss i, och då blir det så här vackert, och det blir för Johanna Gelfgrens del så här fantastiskt bra. Johanna är ju på en egen planet när det gäller kapacitet lite grann i det här sammanhanget, i det här fältet, så att segern var ju på något sätt aldrig i fara, så att det var väldigt, väldigt häftigt, och det var liksom ja, det blev kul men märkligt sportsligt när hon då väljer att göra det här utifrån att ha varit inriktad på en annan distans först, så att sportsligt bara ah, okej, nu har vi en annan favorit här så här. Så att stort grattis till Johanna Gelfgren som alltså vinner på 11 timmar 16 minuter och 46 sekunder.
Ja, och hon är ju så väldigt jordnära samtidigt som hon är då från en annan planet, och det är ganska häftigt att följa de här depåstoppen då, som ju var väldigt lugna och tog väldigt lång tid, och liksom hur hon frågar liksom, har ni väntat länge på mig liksom, ja men nu får ni äta pannkakor och sådär, man kan liksom prata med varandra på ett sätt som man ju absolut inte gjorde då under 45 kilometer, och ja, vi kommer väl in på vissa av herrarna som hade korta depåstopp även på 100 kilometer då, men en skön stämning där. Och Sofia Nordin gjorde ju verkligen ett panglopp också. Hon var ju, alltså Johanna gjorde ju ändå ett riktigt, riktigt bra lopp. Trots att hon tog det förhållandevis lugnt och avslappnat framförallt. Men 34-35 minuter lite knappt då var Sofia Nordin bara bakom. Och det var ju i det här sammanhanget ett fantastiskt bra lopp. Sen var ju Dagny Bengts med Sofia under halva loppet egentligen. De hade en väldigt tajt kamp. Men alltså hon som vann lång SM på lång trail-löpning. Men hon fick avbryta på grund av astmaproblem som hon tydligen brottas väldigt mycket med. Och hade andningssvårigheter som hon inte fick bukt med. Och även om hon verkligen kände sig bra och ville så otroligt gärna fortsätta, så var hon tvungen att kliva av där halvvägs i Ottsjö.
Ja, och innan start så är det klart att det hade vi drömmar och förhoppningar om att Sofia Smedman skulle hitta tillbaka till gammalt slag också, men hon tvingades också tyvärr att bryta på vägen. Sen var det ju andra ultraintressenter som gjorde fint ifrån sig som vi kanske inte riktigt förväntar oss på samma sätt, men Hanna Bergvall seglar in på en sjätteplats, och hon det är ju inte Robinson Hanna nu, utan det är ju Backyard Hanna. Hon är ju i en helt annan tävlingsklass nu för tiden.
Ja, och grejen är att hon hade ju säkert kunnat pressa sig ännu mer om hon hade velat, men hon sprang ju 42 backyard varv helgen efter, som vi berättar om i parallellavsnittet till Ultraaktuellt den här veckan då, personliga rekordens backyard i Växjö, så att vi kommer in mer på det. Men ska jag nämna också då att trea blev Ebba Simensen 2.20 efter i mål, och fyra Lovisa Tysklind som hjulade in över mållinjen, bara det liksom.
Ja, svårt att förstå. Jag har svårt att relatera. Jag har svårt att relatera på alla möjliga plan här faktiskt. Ja, nej, men en fantastisk tävling, en fantastisk damtävling, en fantastisk segrare i Johanna Gelfgren. Ska vi hoppa över till herrarna?
Ja, där var det ju en kamp mellan ganska många på förhand. Det var ju ett otroligt spännande startfält, och Patrik Lindegård som vann förra året trodde ju att det skulle gå riktigt, riktigt snabbt, och det gjorde det ju också från början, och det kanske var en av grejerna som tog koll på honom själv då. Men alltså, vi måste väl börja med att höra hur ett par av favoriterna tänkte inför start. Noah Brottingham som vann den här tävlingen för 2 år sedan, och Elof Olsson som ju gjorde en fantastisk comrade som ska springa VM på 100 kilometer, som hade hittat upp till fjällen.
Noah, hur känns det?
Ja, det känns bra inför dagen. Jag är så pigg som man kan vara, 10-5.
Ja. Värmde upp med att vinna 12K.
Ja, precis. Har fortfarande lite träningsväg från den kanske. Jag tyckte lite för mycket, men det var jättekul.
Ja, men tjena Elof. Fånga på kamera direkt här. Är det här ett A-lopp eller ett C-lopp för dig?
Ja, det blir nog B-lopp eftersom jag inte har riktigt tränat för det under lång tid. Utan det har blivit lite så här, kasta in det. Men det är det som är mest i fokus nu då.
Ja, och det gick ju mycket riktigt som Patrik Lindegård befarade då riktigt snabbt från början, och det kanske till och med var han som satte upp det hårda tempot. Noah Brottingham, Elof Olsson och Patrik då, som ledde från start egentligen med Anders Fox skuggande en liten bit där bakom. Och första gången jag mötte upp dem var vid 6 kilometer, men så här lät det vid nullkärn efter ungefär 17 kilometer, och senare då första väskestationen Vålådalens fjällstation vid 22, och dessutom efter Ottfjället som man passerade som den enda tävlingen under den här veckan ner till väskestation nummer 2 i Nordbottnen efter 36,5 kilometer.
Ja, nu är vi vid vackra Nullkärn här. En fantastisk kärn efter 18 kilometer, och herrtäten är på ingående. Det var ju Elof Olsson och Noah Brottingham tillsammans med fjolårsvinnaren Patrik Lindegård vid 6 kilometer vid Valbo senast. Vi såg dem. Om Patrik fortfarande hänger i det här höga tempot. Här kommer Elof Olsson, ser det ut som, på egen hand. Har fått en liten lucka mot de båda bakomvarande.
Och det går ju snabbt och det är Noah Brautigan som är närmast efter då, medan Patrik har släppt lite mer. Men här kommer alltså Ilof Olsson. Han har lagt i en liten, ett litet ryck här.
Det är Noah som trycker på.
Det är Noah som trycker på, säger de. Ja. Ja, här är de redan på väg in till Vålådalen. Alltså de är Noah Brautigan först för att fylla på lite vätska. Och Ilof som springer fram till sitt supportteam här och får langning i farten. Slänger och får langning direkt och får därmed en lucka på Noah som behöver stanna för att få påfyllning här. Får se om det blir att han väntar in Noah eller om han fortsätter att hålla den här luckan som han får nu på en halv minut eller så.
Kör, 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 kör.
Go on now, you got this. Well done, well done.
Ja, där har vi alltså Ilof Olsson som fick en lucka tack vare lite snabbare langning där av ett erfaret supportteam. Vi ska se om Patrik Lindegård också. Han låg ju någon minut efter vid nullkärn för bara en liten stund sedan, om han också kommer in här relativt snart. Han klagade på magen. Han hade magproblem. Vet inte om det beror på att han hade startat för hårt tempo eller hur det kan vara. Nu står vi här ute i Nordbottnen och väntar in de första herrarna som kommer här. Vi hör bjällrarna borta. De har ju kommit ner då från Ottfjället, sprungit ner en ganska brant nedförsbacke här. Och här har vi Noah Brautigan i ledningen. Noah Brautigan alltså i ensamt majestät. Får se om han har Ilof Olsson med sig eller om det är så att Noah Brautigan har fått en lucka eventuellt. Se om han vill fylla på lite från stället här också. Ja, berget har gått bra för honom.
Vill du dricka någon mun också eller?
Här får man fylla på sin egen energi också.
Kör nu, kom igen. Bra.
Tack ska ni ha.
Det har gått bra på berget.
Ja, men än så länge känns det bra. Får se hur det går om det känns som 3 mil till.
Ja, härligt.
Ja, men det är hur fint som helst på fjället.
Visst är det. Vackert på fjället är det, säger Noah Brautigan. Som alltså har fått en lucka till Ilof Olsson som vi väntar in härnäst. Nej, är det Anders Fox minsann som kommer in som tvåa? Oj, här händer det grejer. Men Anders Fox har alltså gått upp på andra plats före Ilof Olsson som kommer här nere. Anders har gjort ett riktigt fint berg. Och här nere har vi då Ilof Olsson som redan har fått support från sitt team.
Jag har blåst så mycket på utfället. Så jag såg ingenting med en öra efter farten här. Jag fick nog fel på det. Det låter starkt i alla fall.
Ja.
Ja, det är coolt att det är så många med och kämpar om det och att det är så himla, himla bra löpare. Men Lindegård själv, Patrik Lindegård själv då, som ju satte upp farten, var tog han vägen? Och det var ju andra bra med i fältet också. Alltså startlistan från början var ju helt galet. Jag såg bland annat Erik Arnfeldt i den som brukar springa kanonbra i den här typen av sammanhang. Var är alla löpare?
Ja, alltså Erik Arnfeldt, han drabbades av den numera för honom tyvärr ganska bekanta gubbvaden, så att han bröt i Vålådalen redan. Dock verkar han återhämta tillräckligt för att vi kanske faktiskt ska få se honom i Ultravasan till helgen. Det blir ju roligt. Patrik själv klagade tidigt på magproblem och en baksida som han ju haft lite struligt med. Och det i kombination med det höga utgångstempot gjorde väl att han dels då fick släppa täten och till slut och bröt i Nordbotten. Och ja, och Hector Haynes, han sprang fel så han fick springa en liten extra runda där i Nordbotten. Och Bill Öster till exempel är ju lite för kort den här distansen. Han skulle också springa backyard-tävling i Växjö helgen efter. Men om vi nu tar oss vidare till halvvägspasseringen i Ottsjö så blev det ju ändå en riktigt spännande kamp där i täten. Där Noah Brautigan började segla iväg, men Anders Fox, som ju aldrig hade sprungit så här långt, han hotade verkligen Ilof.
Nu är vi vid varvning i Ottsjö efter halva banan och här ser vi Noah Brautigan komma in som etta i herrklassen. Och ni ser ju att det är ganska lerigt och blött här och till och med Noah springer upp på för att undvika de blötaste partierna. Och sirenen drar igång för Noah Brautigan som ska in till sin droppback. Vi får se vad han gör här nu.
Ja,
på plats nu.
Här har vi Anders Fox på väg in som tvåa då i här klassen halvvägs in i Ottsjö. Han gör ett fortsatt stabilt och starkt lopp på Anders här som ju inte har sprungit så här långt tidigare.
Ja, vad grym då, han känns där.
Ja, okej. Vad ser jag nästa veckan blir?
Det ser ju starkt.
Och här kommer då trean samtidigt in som väl var Elof Olsson då samtidigt som Anders strax är på väg ut.
Elof!
Elof Olsson alltså på väg in här. Då skymtar de varandra.
Heja, heja!
Genom portalen.
Lycka till!
Och där sticker Anders Fox ut samtidigt som vi alltså då har trean Elof Olsson på väg in. Beredd support här. För en snabb langning.
Ja, han är klar. Det är långt kvar. Det är inte ett.
Ja, mycket support till Elof Olsson där som alltså har Anders Fox inom synhåll nu. Spännande kamp i här toppen.
Ja, och sen skulle de över Hållfjället och Grofjället, och det svåra med en sån här tävling att följa den, det är ju att man inte kan ta sig till de flesta av de här platserna annat än till fots. Så nästa gång vi möter upp dem, då har de kommit till Edsåsdalen och då har de sprungit 77 kilometer och ja, nu börjar det hända lite grejer.
Vi befinner oss i Edsåsdalen där det är propagandaväder för fjällöpning och vi har Noah Brottigam in som första man i här klassen. Lite senare än vad vi har beräknat, om det beror på att det är lite våtare partier som gör att löpningen har gått långsammare eller om han har blivit trött. Det får vi ju veta först när de efterföljande kommer, och där är det också rätt tajt för att Elof Olsson låg vid senaste kontrollen bara en halv minut före Anders Fox. De gick ju ut relativt samtidigt i Ottsjö. Och bara 4 minuter där bakom så har Johan Stellberg gått riktigt, riktigt starkt och skickade också någon egen rapport ut på Instagram uppifrån Grofjället och verkade se bra ut. Men här har vi alltså Noah Brottigam in som etta i här klassen. Och hit så har de då sprungit 77,5 kilometer någonting när Noah kommer in till kontrollen här alldeles, alldeles strax. Som ni ser.
Det har drygat ut där uppe igen. Det är bra. Här håller.
Och här har vi familjen på plats som ger bästa supporten.
Hej!
Nej, inte ta den, Ella. Vi låter dem bara.
Där långt nere i backen så skymtar vi en liten, liten Elof Olsson. Vi har ju en ännu mindre Elof här förvisso då, men Joakim Lantz här, hur ser löpsteget ut härifrån?
Ja, det ser bra ut tycker jag.
Känns det?
Ja, då börjar bli tagen. men det känns bra. Vi ses snart.
Ja, ger sig Elof Olsson på väg ut efter ett effektivt påstopp. Ja, nu har vi Anders Fox på väg in som trea i herrklassen. Han har det tufft här uppenbarligen, men vem har inte det uppför en sån här tuff brant som slalombacken upp till Edsåsdalen. Och där nere kommer också Johan Stellberg som nummer 4. Det börjar tajtna till alltså efter Elof Olsson nu som har fått en lucka ner till Anders Fox. Som har tunga ben upp för den här, han har ju sprungit längre 64 km innan denna tävlingen. Och där nere skymtar alltså också Johan Stellberg. Ett snabbt depåstopp av Anders Fox där som inte har med sig någon egen support. Och han kommer möta Johan Stellberg då som är på väg upp till vätskestationen. Ja, det blir spännande att se. Nu får de ju möta varandra för första gången här också på länge. Och se vad det kan innebära för duellen om tredje, fjärde platsen är det just nu. Tjabba.
Stoppa i dem direkt så vi inte glömmer. Jag vill ha med. Det finns vatten. Vanligt vatten.
Kola lite i muggen kanske.
Ja, yes. Oj. Nu kör vi.
Nej, men ladda lite nu. För nu har du lång väg upp på fjället. Ja. Bara ska tassa på.
Ja, men precis.
När du kommer upp ovanför skogen så är det fin löpning ett tag. Runt. Från ner till Trillevallen.
Ja, och ladda upp för slalombacken.
Sen slalombacken. Ja. Ja, men det är ju som hemma.
Ja, eller hur?
När du väl är där uppe sen.
Det blir ju hemma. Elav har ju gått från lite, men inte mycket. Och sen Anders hade du precis där. Han har du tagit in 12 minuter på. Vill du ha något mer eller?
Nej, jag tar en bulle.
Ja, gör det.
Ja, han tar en bulle och sätter sig och fika lite grann innan han ger sig ut som fyra, men med häng på tredje platsen alltså. Johan Ställberg.
Känns det tydligt i det här läget vem som ska ta hem det, Daniel? Och sen så undrar jag liksom också, hur ser du någon skillnad på i hur de får support på stationerna?
Ja, alltså Noah Brottingham hade ju tagit ett tydligt grepp om det vid det här laget. Även om han... alltså det här med support är ju riktigt häftigt. Ottsjö, vad heter det? Ottsjö. Ockelbomaffian heter de. De är ju ett riktigt sammansvetsat gäng som är vana att springa kortare distanser och ofta distanser där det går ännu snabbare. Så att de har ju en sån här riktigt väloljat depåmaskineri, nästan som en trail Formel 1 depåstopp där Elof i princip bara springer igenom stationerna, medan andra tar det lite lugnare och stannar till och börjar prata och så vidare. Men så att många gånger fick ju dels då Jotsjö, fick Elof liksom, han kom i kapp Anders Fox vid något annat tillfälle, passerade han Noah och liknande. Men här vid Edsostalen så, ja, det skulle ju mycket till om Noah Brottingham skulle släppa det här, för att han såg och lät riktigt bra. Men sen gick jag ju in i speakerrollen under ett par timmar vid målgången, så att vi har inget klipp just från själva målgången. Men det blev ju mycket riktigt Noah Brottingham som för andra gången alltså vann Fjällmaraton 100K, och så här tyckte han om det.
Vi får säga stort grattis till andra segern i Fjällmaraton 100K.
Tack Daniel.
Det var ett fantastiskt lopp där du ledde hela vägen. Kände du dig hotad av dem där bakom?
Jo, man känner sig hotad hela tiden. Allt kan hända typ ner som helst i Ultra. Så även med en bra lucka kan det försvinna fort. Men det är bara att fortsätta så bra som möjligt.
Hur stort är det att vinna den här tävlingen för andra gången?
Ja, men det känns ju väldigt bra. Först och främst är det ett väldigt roligt lopp och så kul. Väldigt bra stämning och väldigt rolig bana, så ja, man får ju så mycket glädje av den. Att vinna är ju, det är ju cherry on top.
Ja, cherry on top, och nu blir det lite mat och barbecue. Grattis till Noah Brottingham.
Tack.
Ja, stort grattis, och till den andra raka segern. Det är ju...
Nej, det raka segern, det var två år sedan han vann senast. Men det var han emellan också.
Det stämmer ju, det var ju någon emellan. Det andra segern i alla fall. Och stort grattis till andra segern. Ja, men det är galet imponerande faktiskt. För det här är ju ändå den prestigefyllda fjäll 100 km tävling vi har i det här landet. Och det är ju inte så... Han har ju haft hårt emot varje gång liksom. Och nu var det Elof Olsson som ville vara där uppe och tampa. Så vi vet ju... sannoliken Elofs kapacitet i de allra flesta ultrasammanhang.
Och så vet du, Johnny, alltså vad jag har sett och snappat upp på sociala medier här också, Noah Brottingham, han är ju, vi kommer in senare på hans fru Matte Larsen som är svenska då, han har ansökt om svenskt medborgarskap, så kanske vi framöver rent av kan få se honom representera Sverige. Vad tror du om det?
Just det. Apropå andra diskussioner som pågår samtidigt här om OS och sånt här, så är det klart. Ja, men det är ju jättehäftigt, och det är coolt att vi i Sverige, att man kan triva så bra som trailöpare här i Sverige. Så att även det skulle kunna vara intressant framöver. Ja, nu har vi inte OS än i den här disciplinen. Men vi har ju andra tävlingar, så att det är skitroligt faktiskt. Ja, Noah Brottingham vann på 9 timmar, 43 minuter och 45 sekunder. Och det blev ju ganska säker marginal till Elof. Han vinner ju med en kvart där av Elof, som också går under 10 timmar.
Precis. Som ändå gjorde en riktigt stark avslutning, för han tog in på slutet.
Ja, men det är grymt bra av Elof, och han trivs. Och Ockelbo-maffian och Elof Olsson och landsbröderna trivs ju också på Fjällmaratonveckan och brukar ju verkligen hylla den som årets festvecka. Så att det är roligt när de får komma därifrån med framskjutna placeringar också. Sen så är det lite överraskningar och lite nytt folk här på övriga placeringar på den här listan.
Ja, alltså Johan Stellberg måste vi ju verkligen också lyfta fram. Han är ju född 1980, så i det här sammanhanget är han ju veteran åldersmässigt. Och även om han är relativt ny på den här nivån på trailscenen och gjorde ett helt otroligt bra lopp. Bara 8 minuter efter Elof Olsson då 24 lite knappt från segern. Så att de tre är ju, det är ju lite grann som att det skulle skilja några hundradelar på 100 meter eller liknande. Det var ändå ganska tajt. Och han, det var ju egentligen under de sista milen som han på allvar då la Anders Fox bakom sig, som ju aldrig hade sprungit längre Silverledens 64 kilometer, och han fick en riktigt tuff sista mil och gick väldigt mycket då, så han tappade ju till 1.09 var han efter i mål. Men bara det att han fullföljde loppet, blev fyra i det här sällskapet före Hector Haynes och Johan Hartelius bland annat som följde därefter, det visar ju att han behärskar ju verkligen att springa riktigt långt också.
Ja, det är jätteroligt, för han blir ju ett nytt namn i det här sammanhanget. Och sen för att knyta in Johanna Gellfrén i paketet också på något sätt, så är ju hon, ja, hon kanske slutar total sexa eller något sånt där till slut liksom, men hon är ju med uppe och hugger på de här topp 5-placeringar på totalen i ett sånt här konkurrenskraftigt fält, så att det sätter ju hennes prestation i någon slags sammanhang också, så även om inte hon liksom gjorde det här som superladdning och all out, så ja, hennes kapacitet är också galet hög, så att, ja, otroligt häftig tävling överhuvudtaget.
Ja, verkligen, och en förmån att få följa den på plats så här nära och få tid att snacka lite också med folk runt omkring vid de olika depåerna, och jag är väldigt tacksam för de som hjälpte till med att så till att jag tog mig runt under banan, framförallt kanske då senare på lördagen 45 kilometers loppet som här hade jag en roll på ett annat sätt under 100. Men det som du nämnde som kronan i juvelen under den här veckan, det är ju Kia Fjällmaraton 45K som firade 20-årsjubileum. Det har hetat lite olika. Det började som Vertex Fjällmaraton, då det är väl latin för toppar eller något liknande tror jag. Och Patrik Nordin som drog igång det. Alltså, kan vi inte bara kort börja med att få höra Patrik själv nämna om den här otroliga utvecklingen som har skett under de här åren?
Patrik Nordin, det här trodde du inte när du drog igång det här för 20 år sedan?
Nej, då var det 60 deltagare, och jag kommer ihåg när vi började komma upp mot 250 hur stort vi tyckte det var. Alltså att ha startat ett litet fjällmaratonlopp och få upp det till 250 deltagare, vilket var, det var ju så stort då tycker jag. Att stå nu 20:e upplagan, att man ens håller på med det fortfarande och ha den här känslan nu då, efter att ha gjort, arrangerat 9 lopp och en har en hel fjällmaratonvecka. Det hade man nog inte kunnat förutspå.
Hur häftigt och jobbigt, vad man säger så, är det att arrangera en hel trailfest-vecka?
Ja, men det, har man kört adventure racing i multisport så kan man jämföra med liksom en 7-dagars tävling med väldigt lite sömn och väldigt mycket rörelse. Så att man, det tar en kanske 2 månader ibland att repa sig.
Men belöningen är stor.
Ja, nu hoppas jag att jag inte har så mycket roller i mål, utan kan få sitta ner och njuta av när deltagarna kommer in och bara se deras leende när de liksom når mållinjen. Det är väl det som är betalningen nu tillbaka.
Ja, vi är alla tacksamma att Patrik kom på den här, ja, men på den tiden lite knasiga idén. Och vi har ju ett Pace on Earth, längre samtal med Patrik i ett Pace on Earth-avsnitt också, som just belyser det här att traillöpning fanns alltså inte ens i Sverige när Patrik Nordin uppfann fjällmaraton. Alltså, och skämt åsido.
Ja, med viss modifikation, jag menar både Sörmlands ultramaraton och Usvik Ultra och så vidare hade ju startat några år tidigare, men på det här sättet så var ju,
ja, och grejen är att begreppet traillöpning existerade inte, utan det, ja, var bergslöpning eller stiglöpning eller, ja, andra form. Det fanns ju terränglöpning.
Man pratade svenska på den tiden.
Ja, man pratade svenska på den tiden. Så det var många saker som inte fanns. Så att det skapat någonting helt fantastiskt där uppe. Och det blir ju bara mäktigare och mäktigare för varje år. Sen får vi se, nu har du ju en form med tävlingar under hela veckan som känns från utsidan som att den är ganska dynamisk och passar ganska bra, så att vi får väl se. Men det dyker ju oftast upp nya idéer varje år för Patrik och company också, men från ja, från min publikplats så ser det ju verkligen ut som att nu finns det ju ett koncept som är fantastiskt. Det finns saker att jobba vidare med och utveckla ytterligare, och jag ser ju lägger jättegärna min röst då, så att säga, på 100 kilometers loppet till exempel. Men det här är ju en festvecka, och då har vi ju fortfarande kvar att lyssna på själva avslutningsfyrverkeriet.
Ja, för det är ju också vid start en helt annan stämning. Man märker liksom att det är det här som folk har på något sätt sett fram emot hela veckan. Och det är ju flera, jag tror det var 640 löpare eller något liknande som stod på startlinjen till slut, rekordmånga på den här distansen. Och alltså musik, ljudanläggning, och så kommer liksom Lina och Sanna Elkott Hellander och klätt upp sig i paljett silverfärgade jubileumslinnen, och till och med Oskar Claesson som har gått liksom hela veckan och hjälpt till med olika saker men inte kunnat springa på grund av sin hälsena, inte ens han kan hålla sig från att vara del av den här avslutningsfesten. Så yeah, kan vi inte bara ge oss rätt in i den här lilla kapseln på något sätt, som ja, det historiska 20:e fjällmaraton 45K.
Alltså Lina och Sanna Elkott Hellander, är det Biles style som gäller i år eller?
Ja, det var inspirerad, så det.
Jag vill bara säga, det är Lina här, ja. Som kom nere från Frankrike. Hur är formen?
Jag känner mig, jag reste hela dagen igår, så att jag känner mig lite... men alltså, det ska bli kul.
Ja, stort lycka till Malin Barulf. Ja, hur känns favoritskapet då?
Kanske befogat, men jag hoppas väl bara att jag ska få ut det jag har i kroppen. Ja. Mycket kan ju hända på distansen.
Lycka till. Minuter kvar nu bara.
Oskar Claesson, start.
Ja,
ja, men grym.
Jag måste ju få uppleva en start i alla fall när jag är uppe.
Underbart.
Alltså jag gör mitt bästa, så får vi se om det kommer i mål.
Stick till startlinjen nu så ser vi det snart i mål. Lans och Jonathan Fridolfsson som tar täten där, och vi har alltså Oskar Claesson med också i startfältet. Här ska vi se vad vi har på den sidan. Här har vi Malin och Sanna och Lina.
Ja, nu står vi i Koja som den här stationen heter i Edsåsdalen, där vi ser nu det fyra killar som kommer. Fyra killar, de var... Oskar Claesson och Linus Hultegård hade dratt ifrån en minut redan vid 4 kilometer. Ja, men det är väl Eskil Kinneberg som vi har med också där, tycker jag. Där Linus Hultegård, Eskil Kinneberg, Jonathan Fridolfsson och Oskar Claesson alltså. Ja, nu är vi i Edsåsdalen Koja vid 12 kilometer där vi har första dagen på väg in. En härlig stämning. Det är Lina Elkott Hellander som har behållit ledningen i sin silverfärgade jubileumsdräkt här, men Märta Larsen inte särskilt långt efter. Ni ser henne i blått lite längre ner, ivrigt påhejad av Marke Noah Brottigam här. Och Lina Elkott Hellander alltså, som ni får se namnena från franska Alperna. Och här har vi också Johanna Gelsgren som hejar på. Springer rätt igenom stationen här. Ingen support eller inget som hon behöver fylla på här. Men här har vi alltså Märta Larsen. Märta Larsen som gör sitt första lopp efter graviditeten här, som nu får lite landning av maken Noah Brottigan.
Ja, det ser bra ut också för Märta Larsson alltså på andra plats.
Ja, de har det lite dimmigt där uppe på toppen. De har säkert haft det väldigt när de passerade första toppen. Men här kommer trean och fyran i damtävlingen. Vi har Sanna Kottelander och Malin Barulf. Men de är en bit efter Lina Kottelander och Märta Larsen som alltså är tät. Men här har vi Sanna och Malin Barulf.
Ja, nu står vi här i dalen efter 25 kilometer strax utanför Edsåsdalen då, där de kommer tillbaka efter att ha varit uppe på Renfjället och vänt. Mycket nedförslöpning här nu, så det kommer gå riktigt snabbt när de passerar över krönet här och ner mot den här vätskekontrollen där vi har ett litet lekis nästan med alla löparnas små barn. Och här är det väl Oskar Claesson må hända som kommer som lite överraskande ledare kanske, med tanke på att han inte trodde att han skulle kunna springa med sin hälsena. Men han hade dragit ifrån Linus Hultegård med 40 sekunder upp mot Renfjället. Se om det har lite is även i nedförsbackarna eller om Linus må hända kan ha knappat igen. Ja, men här kommer de tillsammans, tre stycken. Linus Hultegård, Eskil Kinneberg och Oskar Claesson alltså. Tre löpare tillsammans. Lite snabb lagning här innan de springer vidare.
Kör hårt, Eskil!
Kom igen!
Ja, nu är alltså första dam på väg in här. Ska se om det är Lina Kottelander som har hållit i sedan Renfjällets nedförslöpning. Ja, där har vi henne. Lina Kottelander fortfarande i ledningen under stort jubel. Och in och fylla på lite vätska här.
Oj, vad snygg det var också. Bra kört. Fyll på med lite bar som du vill också.
Bra jobbat.
Ja, plocka på sig lite av buffébordet. Lina Kottelander alltså i fortsatt ledning. Här har vi andra dam, Märta Larsen, fortsatt i ett bra ledning här. Noah Råtigan väntar här för att fylla på. Riktigt bra av...
Släng,
på marken. Släng. Ja, jag är illa mot.
Kom igen, Märta! Kom igen, Märta!
Här kommer Malin Barulf in som trea. Gjort en stark utförslöpe här.
Kom igen nu!
Bra jobbat, bra jobbat!
Uppgörelsen! Och då är det Claesson, inte före Kinneberg!
Tillsammans, Oskar Claesson och Eskil Kinneberg.
I den vita västen, Oskar Claesson, i den svarta, Eskil Kinneberg. Och det kommer att avgöras på upploppet. Det är nästan som att tycka att de där plakaten står lite väl tajt om det ska bli en spurtduell. Här kommer de in på upploppet. Finalen är avgjord. Det blir Kinneberg som tar det. Eskil Kinneberg trycker in på slutet och går mot segern. Stort grattis, Eskil Kinneberg! Oskar Claesson har kämpat snyggt. Har ju slitit det här senan hela veckan, men här alltså får in precis bakom Kinneberg som tvåa i Kias självmaraton. Välkommen i mål, Oskar. Ja, vilken rafflande uppgörelse där Eskil Kinneberg drar det längsta strået.
Ja, Eskil Kinneberg, stort grattis. Vilken kamp det blev.
Ja, tack. Ja, det var jämnt i slutet. Det var kul.
Ja, och jag frågade Lisa när hon vann vertikalen här. Vad ska vi göra med er orienterare? Ni bara kommer och vinna allting.
Ja, nej, jag vet inte. Det är bra vi också. Så.
Ja, men det var långt, 45 kilometer. Hur hanterade du distansen?
Nej, men det är väl bara det. Försöka inte springa allt för hårt. Inte liksom gå över gränsen och så. Fick jag lite tips av Noah för man 100 km om hur jag skulle göra med näringsintaget och så. Så det höll längt, det är bra.
Och att det blev en kamp mellan er tre, Oskar, Linus och dig. Var det utförslöpningen som var din starkaste sida idag?
Ja, men jämfört med ditt två så kändes det som att det gör ganska mycket starkare upp för mig, så jag springer i kraft. Det är ganska enkelt det för sig.
Jonathan är förvarnad
och att få en sputtduell här i geggan på slutet, hur tungt var det för benen?
Ja, det är jobbigt, för det är alltid med det. Man får lite adrenalin när vi spurtar, och så känner man egentligen mest efteråt att man har tagit i mycket.
Ja, riktigt stort grattis!
Tack!
Strax så har vi dambildaren Lina Elgård till landet på väg in mot mål. I sista lediga loppet. Hon kommer alldeles strax upp för den sista lilla branten här. Och ivrigt påhejad av den stora publiken. Ja, där kommer hon.
Alldeles strax.
Lina går till landet alltså i sin jubileumslinne.
Malin Barnulf förvånad 2 minuter bakom El Kottilander. Hon tar chansen och skär vållningen i detta nu. Det är tredje och tiden stannar på 4:58:43 för Lina El Kottilander.
Ja, Lina El Kottilander, välkommen hem får vi säga. Och det med besked, alltså vinsten för första gången på just den här originaldistansen. Hur stort var det?
Ja, men jättekul att få komma hem och vinna. Det hade jag inte räknat med. Men jag var glad idag, var på bra humör. Så att, ja, det känns skönt.
Ja, det känns som du är glad för det mesta. Och vem blir inte det med den där outfiten? Det måste vara snyggaste outfiten ever.
Det ger lite extra och man fick jättemycket påhängning. Så det var bra.
Var det med tanke på jubileet att du valde det?
Ja, absolut. 20-årsjubileum. Då får man festa till.
Och du hade ju täten i princip hela loppet rakt igenom. Men det var aldrig långt bak. Kände du dig jagad?
Ja, alltså jag visste ju inte vart de andra var. Jag såg en av tjejerna när jag sprang upp på renfjäll, så var jag lite stressad. Och så blev jag lite trött på slutet. Så att, då kände jag att nu kommer de komma i fast snart. Men det var skönt att det höll hela vägen.
Ja, och ni har ju tävlat rätt mycket på senare tid. Ja, hur pigga var benen för att springa i de här fjällen igen?
Ja, nej, jag reste hela dagen igår, så att, jag var inte alls så pigg egentligen. Men jag körde på ändå och var glad som sagt. Så att,
och nu ska du få fira ordentligt. Grattis!
Vilken fantastisk tävling, vilken fantastisk lopp, vilken fantastisk vecka. Alltså, och grymma prestationer såklart på 45 kilometer här. Stort grattis till Lina El Kottilander som bara åker hem, kommer hem på alla möjliga sätt och tar hem det här. Och så den här då norrmannen på här sidan, Kinneberg, som vi hade i resultatristan redan tidigare i veckan med vertikalen. Jag tror han sprang 27an också, va?
Ja, precis. Jordan. Och alltså den duellen. Ja. Alltså, att vara på plats och följa det här och inte veta vem som kommer först runt krönet ens när det bara återstår ett par hundra meter av ett fjälllopp som pågår i 45 kilometer. 3:47:23 var ju alltså Eskil Kinnebergs segertid. Men bara ett par kilometer före lopp, så var före målgång, så var Oskar Claesson fortfarande någon sekund före. Alltså den dramatiken, det var ju också lite grann tillsammans då med de här lysande Elkott-färgerna, lite grann av... Alltså det blev en avslutning som var värd ett 20-årsjubileum.
Ja, men det är helt otroligt och det tror man ju inte få uppleva att det ska avgöras så på målsnöret liksom. Så det är jättehäftigt och det är jättekul överhuvudtaget att Oskar Claesson kunde komma till start alls. Så att det var ju jättebra att sätta sån färg på det här loppet. Och sen så får du ju också med hela stämningen här, för här hör vi ju, alltså vi hör ju, jag höll på att säga hela kändis-Sverige stå och kommentera och supporta de här löparna på vägen också. Och det är ju den här stämningen som är den internationella ultratrailstämningen som vi ju såklart jättegärna vill se mer av i det här landet också. Så att, ja, fantastiskt lopp.
Ja, det här var otroligt mäktigt och vi hörde ju under det här referatets gång då om vilka som var med och fightades i toppen, men det blev ju Lina El Kottilander då 4:58:43 som vann bara 2 minuter före en riktigt starkt avslutande Malin Barulf, som hade det väldigt tufft. Hon hade lite yrsel tidigt under tävlingen och hade ja, fick kämpa sig på ett sätt som bara hon kan genom hela den här tävlingen. Och Märta Larsen som gör sin första tävling efter graviditet. Hon har inte sprungit sedan hon gjorde Salomon 27K för över 2 år sedan. Och har ju fantastiska resultat från tiden i USA när hon träffade Nora Brautigam då. Och superkul att hon presterar på den här nivån och gör det så spännande. Och sen den här sekundkampen då där Linus Hultegård också var med länge på här sidan men fick släppa. För det var ju på något sätt lite grann med tanke på vertikalen. Han som kanske var huvudfavorit i den tävlingen. Så ja, de här omkastningarna, att följa det på plats, att inte veta vad som hände mellan de olika stationerna eftersom de inte har GPS-trackers på sig heller. Det kanske i ett sånt här perspektiv ändå bidrog till dramatiken.
Ja, men kanske. Och här är det ju ändå hyfsat tajt lopp liksom. Så att det är inte så att de är ute på fjället flera dygn och vi inte vet vad som händer, utan det är ju ändå stationer och mellantider och sådär. Så det är inte, ja, det är inte bara av, det är inte bara dåligt att man inte har koll på dem varje sekund. Men jag var inne på liksom i 100-kilometersloppet att det var sånt tajt och vart tog alla favoriter vägen och sådär. Men på 45an var det ju verkligen ädel, idel, ultra, ultra trail adel som var på den här listan. Så att det här var ju otroligt starkt startfält generellt liksom. Så ännu mer liksom heder åt pallmedaljörer och segrare på den sätt på det utifrån det infalls eller synsättet också liksom. Och Jonathan Fridolfsson är ju hur snabb som helst, kommer fyra här, och sen har vi en Ockelbo kille i Johan Lands som kommer femma på 45an, som är ändå ganska hyfsat snabbt för honom. Och Simon Bloss som ju är hur bra som helst.
Men som ju som vanligt var sjuk, ja, och inte ens visste om han skulle springa liksom, och sen ändå gör det på den här nivån. Ja, det är...
Nej, så att det är så himla, himla många härliga, fantastiska löpare på den här distansen, tävlingen på alla nivåer, men även liksom att vi får se dem på tampas mot varandra i elit som på något sätt då, ja, det symboliseras väl av den här kampen mellan Oscar och Eskil på slutet. Så att, ja, vilken final. Vilken,
ja,
final.
Verkligen. Och vi måste nämna också femman på damsidan där Josefin Rakos som är från Duved, att det är många som är från trakten också som passar på att ställa upp. Vi hade ju David Moberg som vann världskuppen i ski cross senaste säsongen som också var på plats och sprang. Vi hade, och det har vi inte ens nämnt, på 27an Anders Södergren, alltså ikonen på något sätt. Är det en idrottsmänniska i hela vida världen som jag helst skulle vilja träffa, så är det ju på något sätt allas älskling Anders Södergren som är världens trevligaste idrottsman. Och så fick jag förmånen att göra det och snacka med honom efter målgång. Det var mäktigt verkligen, och en av mina, ett av mina största personliga minnen under hela den här veckan. Och att det också människor och löpare av den digniteten från orienterings- och skidvärlden och annat ställer upp och dras till den här magneten, det visar ju också på att, ja, this is the place to be.
This is the place to be, och jag tycker det är roligt för att det är både att man kan dras till den här världen för att det är, ja, men som Sofia uttrycker på 100-kilometersloppet, att man är ute på fjället och det är sol och det renar, och alltså just den här stämningen. Och det är jättemånga som dras till det här från andra idrotter och från ingen idrott alls, bara för att få energi i livet och känna att man kan röra sig på fjället och såna här saker. Men det finns också de som kommer då, till exempel i det här fallet, från andra idrotter som Anders Södergren, och även om inte han satsar på att vinna de här tävlingarna så är han ju, han satsar ju på att göra så bra som möjligt, och det tycker jag också är häftigt, att man kommer in från sidan, men
med han är 47 år och är en liksom föredetting och presterar ju, jag tror han var 7 eller något sånt där på 27K i den här konkurrensen, och ja, det var mäktigt att se verkligen.
Ja, men det är jätteroligt, och det visar ju på att det är så många olika saker som lockar i den här typen av tävlingar. Och även naturligtvis i den här typen av miljö. Så att det är, ja, vi har mycket fantastiskt här att, ja, men vi får väl tacka Fjällmaraton för.
Ja, nej, verkligen tack för de här 20 åren, Patrik Nordin och kompani, och vi ser fram emot de kommande 20, kanske inte alla i de 20 i Patriks regi, men hoppas att han åker hålla på och hålla i ett tag till, för det här är någonting som Trail och Ultra Sverige verkligen behöver. Ja, Alltså vi kanske ska avrunda där, Johnny, och samtidigt då skicka en liten på något sätt vidare befordran till parallellavsnittet den här veckan då, där vi alltså kommer snacka om personliga rekordens back. Ja, där 5 löpare tog sig in i VM-laget sista helgen plus 2 svenskar, eller 2 norrmän dessutom då, riktigt, riktigt mäktigt. Och vi snackar givetvis om den pågående Viadal Ultra Six Days där vi har kanske svenskt rekord på damsidan och kanske ett världsrekord i M80 av Bo Pelander på gång. Vi snackar inför Ultravasan där vi har ett sanslöst starkt startfält, inte minst på herrsidan där som du ju kommer vara närvarande själv och kommentera den tävlingen på plats. Så jag har en massa annat. Så in och lyssna på det avsnittet också helt enkelt. Så kapslar vi på något sätt in det också så att man kan ta det med sig ut på långpassen och få lite ny löparinspiration nu när arbetet drar igång igen efter sommaren.
Ja, men verkligen. Nej, men gör det. Och tack så jättemycket, Daniel, för det här avsnittet som du har... Alltså, det blir ju producerat på ett helt annat sätt än de vanliga avsnitt. Jag fattar att det inte här är rimligt eller möjligt för alla avsnitt, men det är skithäftigt att få vara med och få känna stämningen så här rakt in i huvudet.
Ja, så tack Fjällmaraton, tack alla lyssnare infresten, och bidra gärna till att bli månadsgivare för att vi ska kunna fortsätta med det här. Och ju fler månadsgivare vi har, desto fler av sådana här referatavsnitt och liknande kan vi också göra så att det blir ännu mer intressant. Ultramaraton.se/Patreon tas tacksamt emot allt stöd, och sprid avsnitt och så vidare och så vidare. Och så säger jag alla sådana här saker som jag är kast på att säga. Så du kan väl få äran att avrunda avsnittet, Johnny Hellneby.
Ja, men jag tycker verkligen att du sa det jättefint där, Daniel. Det är viktigt. Vi behöver allt stöd som går att få. Så att vi är otroligt tacksamma för det här. Ta vara på den här känslan där ute av att springa i fjället. Ta vara på den här känslan av att vi måste inte triggas av hur snabbt vi springer på milen, utan vi kan triggas av att se en soluppgång. Och även om vi inte har renar om knuten, så kanske vi kan se på grannens katt eller något. Vi njuter av det också.
Ja, det gör vi. Njut av det lilla. Tack ska ni ha.